Då säger jag hej och välkomna till Topp 5 podcast. Det här är en normalt sett timmeslång podcast som listar det allra allra mesta, men det är oftast att vi tar avstamp i populärkulturen. Och jag som pratar nu, jag heter Anders Brunlöv, bor i Borås och är en rätt så snäll kille. Med mig så har jag som alltid en nästan lika snäll kvinna. Hyfsat lång från Göteborg, Elin Jonsson.
Hej.
Hej, hej, hej. Hur mår du?
Jag mår bra, jag är lite slemmig i halsen fortfarande, men i övrigt är det helt okej.
Visst fan känns det som att det var typ igår vi spelade in senast.
Ja, det känns verkligen asnyligt.
Men det är förra veckan spelade vi in på torsdagen och idag är det tisdag.
Ja.
Så att det är så här, bara någon extra dag nära in på så känns det som att fan, har vi inte gjort det för den här veckan?
Känns lite gjort den här podden.
Nej men alltså, det kan väl jag säga och vara ärlig att det är inte alltid man är superpepp. Alltså senast att jag pratade om att jag ville spela Fallout heller, men sen var det en rolig podd att spela in och det är det alltid med dig.
Ja.
Men visst hade jag också en vision av att varje avsnitt skulle vara bättre förberett, bättre planerat och bättre strukturerat än vad det har varit.
Det är ju så, men så kommer typ Jessica Jones och så vill man bingea det. Det är vad jag har gjort de senaste dagarna.
Okej, okay, vad tycker du läge.
Den är så bra.
Är den det? Jag har jättehöga förhoppningar och jag har tänkt någon fin stund här i tidig december så ska jag bingea också.
Jag hade ganska låga förhoppningar, men den är verkligen hur bra som helst.
Skönt. Är det Agent Carter-klass på det hela?
Det är i nivå med det i alla fall.
Ja, för det var en serie jag verkligen tog mig till.
Ja, nej men alltså, ja, jag älskar dem lika mycket.
All right. Hur mycket Marvel-fanservice är det?
Inte så himla mycket. Jag kan komma på, jag kanske är 8 avsnitt in eller någonting. Och en scen. Så, eller så här, en grej som händer i liksom, förgrunden någon gång. Som jag kan komma på. Liksom. Så inte så mycket.
Det är helt sjukt vad det universumet är. Alltså vi har 3 tv-serier bara i år. För Agent Carter är fortfarande i år, va?
Ja, jag tror det. Ja, fan vad svårt.
Ja, det är antingen tidigt 2015 eller sent 2014. Det är där någonstans vi är. Men dels det. Sen har vi Daredevil som jag tycker fortfarande var en asbra första säsong. Jag vet att du hade lite invändningar där, men det är för att
jag har inte kommit vidare. Det blev liksom, jag vet inte, 4 avsnitt kanske jag har sett.
Ja, och det är verkligen, det tar nya nivåer därefter. Jag är så trött på de här ursäkterna, men det tar nya nivåer när en viss karaktär introduceras. Och han introducerades ungefär där. Så, men sen är det en helt annan typ av serie också än vad den typiska, om vi ska kalla det där. Men vad Agents of S.H.I.E.L.D. och Agent Carter är, utan den är mer liksom tungrodd.
Ja, men jag tror att alltså, skillnaden mellan Jessica Jones och Daredevil, det är ju det att det mjölkas inte tragisk bakgrundshistoria i Jessica Jones på samma sätt. Utan de betar av det ganska snabbt och låter det vara liksom en bigrej som inte är så jävla relevant. Utan bara, jag är här nu, det här är läget för mig, det här hände, kan man nämna i förbifarten. Men det är inte så här, bara, oh, tragic.
Nej, jag tycker inte heller att Daredevil riktigt går den inslagna vägen. Men visst är det Marvels svar på Batman, så är det ju.
Ja.
Helt klart. Vet du vad som har hänt mig?
Nej, berätta.
Jag har blivit en vansinneslyssnare för en specifik låt. Ja, jag vet inte det.
Vilken då?
Nu ska jag komma ihåg vad den heter. Men du känner till Block Party?
Ja.
De har en ny singel som de släppte i början av oktober som heter The Love Någonting.
Okej.
Okay. Jag kan inte, alltså så fort jag byter till en annan låt så bara ångrar jag mig och går tillbaka och börjar om på den här låten. Jag vet inte vad som är speciellt med den låten heller, men det har en konstigt pitchad orgel som jag är jätte förtjust i. Och den får mig att vilja studsa och den gör mig på jättegott humör och det är liksom 48 timmar and counting just nu där jag liksom bara vill lyssna på den låten. Och när jag inte lyssnar på musik så önskar jag att jag lyssnade på musik för att få lyssna på den låten.
Nice.
Nej, det känns inte bra.
Jo, snart har du joinat mig här borta på vansinnets sida.
Jag har ju aktivt stått längst fram och skällt på sådana som dig. För att ni har missuppfattat konceptet med musik.
Men nu har du ju hittat en låt som är värdig. Äntligen.
Ja, vi får se hur länge det håller i sig. Jag vill ju, alltså det, den låten jag pratar om är jättebra, men det finns ju andra låtar bara i år som är mycket bättre, som jag inte haft den här kopplingen till. Så jag vet inte, det har någon typ av konstig effekt, den här lilla... Den är lite annorlunda. Tänk dig typ en bra version av en Crazy Frog-låt, du vet, som har en hook.
Mm.
Den här har också en hook, fast på ett mycket softare sätt.
Men tänk så perfekt sen, för du ska ju resa bort nu i veckan.
Ja.
Och då kommer du att koppla den resan till den här låten, liksom, för att det händer i samma skede i ditt liv och du ska göra något roligt i ett annat land. Och då kommer du att tänka på London så fort du hör den låten sen.
Ja, det gör jag ju redan, utan att ha varit i London någon gång, ja, så att säga. I och med att Block Party är, jag vet inte om de är från London ursprungligen, men det är ett brittiskt band i alla fall.
Ja, alltså jag har inte lyssnat på dem sen, vad är det, typ 2007-2008.
Det var väl där de hade ett stort genombrott.
Ja, men Hunting for Witches, och de kom då.
Ja, helikopter också. Dess? Ja, de släppte någonting 2013 tror jag. Men jag vet inte om det var någon sån här remix showhej eller något. Men minst ett nytt album med en låt som heter Luno som är fantastisk.
Kul.
Eller vänta, nu kanske jag tänker fel. Luno kanske är på den helikopterskivan. Men då finns det en annan låt som We Need To Talk sjunger han i alla fall. Och jag tog till mig den som fan. Lux heter den kanske. Ja, du vet... Sådär. Men skitsamma. Tydligen säger jag numera en vansinneslyssnare. Hoppas inte för allt för länge.
Ja. Yeah. Du kommer att gilla det så småningom.
Vi ska ju varken prata Marvel eller musik i veckans avsnitt, Elin.
Det är ju mycket, mycket sant detta.
Ja, det kan, jag tänker nu, kanske Marvel, men visst är det inte så?
Nej, jag var på vippen att lägga till, men...
Vem var det du var på vippen att lägga till?
Agent Carter tänkte jag lägga till, men hon...
Det är alltså Peggy Carter vi pratar om. I filmvärlden säger hon mig i framförallt Captain America 1, 2, men även någon Avengers-film, va? Innan tillbaka.
Innan så är hon med i... eller nej, är hon...
Jo, där? Age of Ultron så är hon med i tillbakablicken.
Ja, dansscenen!
Ja, jag vet. Har inte du tröttnat på Age of Ultron dock?
Ja, jag tröttnade ju på den så fort jag hade sett den för att jag var så besviken.
Jag känner, det här är ett sånt fall för mig att jag känner mig lurad.
Ja.
För att jag var så jävla pepp inför och under och liksom, sen när jag såg den en andra gång så bara... Det är jävligt mycket plast.
Det är ju det. Dansscenen fick mig att gråta och jag älskade Vision jättemycket, men allt annat var...
Oj, starka ord.
Ja, vad kan jag säga?
Ja, men nu blir det väldigt mycket sideplotting här, men skit i det. Samtidigt så är jag liksom har jag ett obotligt förtroende för Marvel och vad de vill göra med sitt Collective Universe.
Absolut, men mitt förtroende för Joss Whedon är helt borta.
för det jag känner är liksom att Age of Ultron var mer en nödvändig film än en höjdpunkt, olikt sin föregångare då, The Avengers, där liksom alla samlades och de var Avengers för första gången.
Ja, men jag ser den som typ ett förspel till Civil War.
Ja, det var det jag skulle komma till.
Förspelet är ju inte det götta ändå. Alltså det kan ju vara gött, men det är ju inte det göttaste.
Nej. Skönt att du också säger det. Men... Men alltså Civil War har ju, alltså vi pratade alltså om Captain America 3 egentligen. Men där även Iron Man ska ha en väldigt stor och betydande roll. Därtill så ska väl flera andra karaktärer introduceras för första gången.
Mm.
Så det är oerhört spännande. En film däremot som jag verkligen tog till mig var ju Ant-Man. Vi pratade inför i den här podden innan vi hade sett den, och sen har vi inte liksom uppdaterat varandra om vad vi tyckte. Så vad tyckte du om Ant-Man, Elin?
Den var varken mer eller mindre än vad jag hade förväntat mig.
Okej.
Okay. Jag gick ju och såg den bara för att få se efter filmerna liksom.
Ja, så att du fick en liten blick på Winter Soldier bland annat.
Mm.
Men vad tyckte du? För det var ju två i den. Och den andra kortisen handlar väl om Hornet, eller vad heter hon?
Nej, Wasp.
Wasp, tack.
Mm.
För det var ju en fråga du hade inför.
Precis.
Jag tycker ändå att man hade löst det ganska snyggt där, att man hade tagit andra generationens Ant-Man Och att det redan fanns en historik där, men att vi fick liksom lära känna den i retroperspektiv.
Ja. Ja, alltså den var helt okej. Den var bättre än Age of Ultron.
Ja, men det var det. Det var helt klart det. Och Paul Rudd blev jag såld på ordentligt. Jag hade ju mina farhågor inför. Och framförallt,
men Paul Rudd har man ju älskat sedan 90-talet. Det är så här...
Inte jag.
Jag fattar inte hur man kan ha varit orolig över liksom Paul Rudd. Han är ju en delight alltid.
Alltså min främsta relation är fortfarande Paul Rudd i Vänner. Upp till en viss punkt. Och där så tycker inte jag att man tog... För att jag tycker om honom som skådis. Så jag tycker han har en komisk timing som är att liksom värdesätta. Men man tog inte tillvara på den i Vänner, utan man gjorde han till en konstig figur bara, eller en motpart till en konstig figur.
Ja, men han lyckas ju till och med vara rolig i Romeo och Julia. Han gör ju så här ett super corny dance move när han dansar med Julia, och det är så här, det är ett av mina starkaste minnen från filmen, så här, när han bara så här, typ låtsas som att han kastar glitter på Julia.
Pratar vi om Baz Luhrmanns Romeo och Julia?
Ja, ja.
Det här, jag kommer inte ens ihåg att han är med där, men det var också väldigt länge sedan jag såg den. Jag minns att jag tycker den är cool.
Ja, den är supercool, jag älskar den. Och han är ju med i Clueless också som kärleksintresse, och liksom, sen han har ju funnits med länge.
Ja.
På i väldigt liksom omtyckta roller. Och så.
Ja, jag har haft lite svårt för honom fortfarande, men i alla fall, han sålde mig, och framförallt motspelet mot Falco bland annat. Det tyckte jag funkade skitbra, och jävligt liksom, man förstår hur cool konceptet med Ant-Man kan vara.
Ja.
Det var en god scen.
Mm.
Okej, till ämnet då för veckan. Det är ju film vi pratar om, och vi ska prata om starka kvinnor i film. Och du hade ett problem redan innan vi satte igång, Elin.
Ja, för jag hatar ju liksom att det ens ska behövas. För det är ju så här, jag försökte slänga in ett gäng som kanske inte hade varit med på en så vanlig starka kvinnliga karaktärlista liksom. För att man ju tänker på dem som så. För att det ska vara en stark kvinnlig karaktär, så måste hon typ kicka röv hela tiden. Och det är ganska tröttsamt, tycker jag.
Jag kan se vart det kommer ifrån. Liksom, vilka hade du i åtanke?
Nej, men jag skulle ha kunnat ta med Black Widow, men hon har inte fått tillräckligt med karaktärsutveckling för att kunna vara någonting annat än en liksom fysiskt stark och liksom kickande ass kvinna. Så. Det är ju liksom, det är sånt man letar efter. Man vill ju... När jag pratar om starka kvinnliga karaktärer, så menar jag mer välskrivna kvinnor. Och det behöver ju inte alltid vara så. Alltså om man tar typ... Ja men The Bride till exempel, eller Kill Bill. Hon är inte så välskriven, men hon är ju en stark kvinnlig karaktär. Så det är så här...
Okay. Frågan är vilken i Kill Bill... duon så att säga, vilken karaktär som i så fall är välskriven.
Ja, men det är ju ingen.
Nej, för att den filmen vill vara någonting annat, och det tycker jag ändå att den lyckas med. Men,
ja. Ja, men du förstår grejen. Det behöver, alltså det är ju liksom action. Eller ja, men ja, du vet. Jag vill att man ska ta bort det lika med tecknet.
Lika med tecknet att en stark kvinna förknippas, det är per automatik Ripley eller Sarah Connor vi pratar om då. Ja, jag förstår. Alltså en action kvinna egentligen.
Precis.
Ja, men jag slänger in henne då. Vad heter filmjäveln? Gone Girl.
Henne var jag på vippen och slänga in också.
Ja.
För hon är en otroligt intressant karaktär.
Ja.
Så av den anledningen så skulle jag kunna tänka mig att ta med henne.
För jag tror vi, innan vi ens sätter igång och liksom rangordnar bort de uppenbara som ska bort, så måste vi ändå definiera: vad innebär att vara en stark kvinna i topp 5s topp 5 podcast, topp 5 över starka kvinnor i film? För jag håller med dig, det är inte bara action donnor så att säga som kommer dominera den här listan, även om Ripley ligger nära till hjärtat, och du vet att jag förordar Sarah Connor också.
Ja. Men jag tycker Sarah Connor liksom, om man går på liksom, ja men det lilla man får se henne, alltså om man utesluter The Sarah Connor Chronicles där hon liksom, där man får lära känna henne mer, så är hon ju ganska intetsägande i filmen.
I första eller andra?
Jag tänker främst på andra, för den minns jag bättre.
Ja, men i så fall så tycker du bara fel.
Nej men berätta varför jag har fel.
Nej men för det första så är det ju tiden upp till andra filmen som är intressant med gällande Sarah Connor. För tittar du på första filmen så är hon är ju en ganska typisk inte damsel in distress riktigt, men hon är fortfarande väldigt ovetande. I tvåan så har ju för det första, ja, nu går jag dit ändå, men hon har biffat på sig. Hon är jävligt liksom ripped. Men framförallt så tar hon ju alltså jävlar när hon bestämmer sig för någonting. När hon ska rymma från mentalsjukhuset exempelvis. Du blir fan rädd för henne där. I samma utsträckning som du blir rädd för Amy heter hon va? I Gone Girl.
Mm.
Ja. Och så sen då när hon kommer till, när hon har haft sin dröm där vid den här ranchen eller ute i öknen där. Och liksom sticker efter honom som har den här teknologin. Jag kommer inte ihåg vad karaktären i fråga heter. Men alltså, förstår du vad jag menar? Det finns ingenting som stoppar henne.
Ja, men jag tänker ju mer på att hon har gjort en resa mellan första och andra filmen. Att hon har liksom utvecklats på så sätt.
Mm.
Så det talar ju i hennes fördel. Mm. Så.
Men... Och det är detsamma kan man ju faktiskt säga om Ripley.
Ja, absolut. Men om man typ jämför med Rita i Edge of Tomorrow så gör ju inte hon riktigt samma resa.
Nej, alltså jag skrev ju med Rita.
Alltså jag älskar ju Rita, jag tycker att hon är fantastisk.
Ja. Jag skrev ju med henne utifrån att det var så... Och det är det här som är mitt främsta problem att göra den här listan. Att vi liksom ska behöva belysa det och liksom behöva genre upp det. Att det är sin egen genre för att det är så sällsynt.
Ja, det finns ju som genre på Netflix. Bara, filmer med starka kvinnliga huvudpersoner.
Precis, och motpart finns ju inte i samma utsträckning. Utan det är någonting exotiskt när det här väl inträffar.
Mm. Och det känns lite tråkigt att göra det med film också eftersom att startsträckan är så kort för alla karaktärer. Alltså man kan inte bygga en bra karaktär. Eller man kan, men det är ju liksom... Det blir ju cliff notes av det. Det blir kortversionen. Hellre än att man får följa med på en ordentlig känslomässig resa eller en utveckling eller whatever.
Alltså anledningen till att vi gör det här just nu, det är ju på grund av Mockingjay Part 2 i Hunger Games. Och där har vi en karaktär som har fått lite tid på sig att etablera vem hon är och varför hon gör som hon gör.
Mm.
Och i en sån, det är inte en trilogi heller utan det är fyra filmer, men en boktrilogi är det va?
Ja.
Ja, och där har hon ju ändå en ganska bra startsträcka, om man så säger. Men det som gör Katniss Everdeen till stark för mig, det ser man redan efter 20 sekunder. Det är min uppfattning. Men sen så byggs ju hon på.
Hur
som
menar du
karaktär.
Då?
Nej, men just det här att hon inte ens tvekar av att sätta sig själv framför sin syster för att familjen är så viktig för henne.
Ja, du menar... Ja,
ja, det kanske inte är 20 sekunder.
Nej, men det jag tycker att gör Katniss till en bra stark karaktär är att hon är en svag karaktär.
Hon är en mänsklig karaktär.
Ja, hon bryter ihop, hon får posttraumatisk stress, hon blir genuint upprörd och hon känner med folk och liksom, det är inget negativt. Det gör att vi tycker om henne mer. Det är ingen svaghet i henne. Hon bygger på det istället.
Precis, det finns en trovärdighet där som väldigt få har och väldigt många saknar. Jag håller helt med dig där. Det är två olika sätt att se det.
Mm.
Men på samma sätt som att man fattar liksom från sekund ett vilken typ av karaktär Han Solo är i första Star Wars-filmen. Samma
Men det är för att han är en arketyp också. Han är ju liksom the lovable rogue.
Fast jag vet inte fan om den hade gjorts så till den grad vid det här laget. Det är snarare andra filmer som har apat efter Star Wars där, skulle jag vilja hävda.
Nej, håller nog inte riktigt med.
Nej, det är klart att min filmhistoriekunskap har ju sina brister, helt klart. Men för mig så är det verkligen så att riktigt bra karaktärer som sätter sig och som sätter sig tidigt, de lämnar ett avtryck tidigt också. Katniss är verkligen en av dem, precis som Han Solo.
Mm.
Så.
Men okej. Alltså Han Solo, det är ju typ, ja men alla roller Marlon Brando gjorde när han var ung är ju typ Han Solo. Det är liksom det här truliga, lite pojkaktiga, lite mehehe. Du vet.
Kan vi ta det där skrattet en gång till? Okej, vi släpper den för vi måste komma in på listan en gång. Just vill du det. Räkna upp lite namn?
Ja, det kan jag göra.
Mm.
Vi börjar med Ada i pianot. Clarice Starling, Elizabeth, med Kate Blanchett, Elle Woods från Legally Blonde, Ellen Ripley från Aliens, Erin Brockovich, Hermione Granger, Hermione, jag kan inte uttala det.
Hermione
Granger, Katniss Everdeen, Lisbeth Salander, Lizzie Bennet, Maggie Fitzgerald från Million Dollar Baby, Ophelia från Pan's Labyrinth, prinsessan Leia, Sarah Connor, Sergeant Rita Ratasky från Edge of Tomorrow, Sydney i screenfilmerna The Bride of Kill Bill och Thelma och Louise.
Ja, Thelma och Louise är egentligen två, men de förknippar sig hela tiden med varandra ändå.
Ja.
Så att vi låter det stanna som en punkt där.
Och vem kan välja bland dem?
Det är sant. Vi har ju ett problem här, att det finns vissa filmer som du inte har sett, eller det finns väl en som du inte har sett och fler som jag inte har sett.
Mm.
Och du hade inte sett Million Dollar Baby.
Jag har inte sett Million Dollar Baby.
Den är väldigt bra, tycker jag.
Ja, men jag blir ju så här, allt som är så här Oscar-hypat tar det skit lång tid innan jag tittar på.
Ja, faktum är att enda anledningen till att den fick Oscars cred, det var ju för att det var Clint Eastwood som gjorde den.
Ja.
Och att han var med. Och det är liksom så här, det per definition, gör Clint Eastwood någonting när han är liksom gammal och grinig gubbe, vilket är typ varje film han gör.
Mm.
Så kommer den få uppmärksamhet under Oscarsgalan för gammal och trogen tjänst. Precis som, vad heter hon som alltid får en nominering?
Maggie Smith?
Nej, äldre, mycket mycket äldre.
Meryl Streep,
va? Ja, Meryl Streep, precis. Så fort
Meryl
gör
Streep
någon...
är inte äldre än Maggie Smith.
Jag vet inte vem Maggie Smith är.
Men det är ju hon som är The Dowager Duchess i Downton Abbey.
Ja, jag har inte sett Downton.
Men det är ju hon i Harry Potter som kan bli en katt. Minerva.
Okej, okay, ja, men de är väl fan jämnåriga i så fall.
Men gud, nej.
Meryl Streep är ju typ 20 år äldre än vad man tror.
Ja, men hon var ju ändå ung på 70-talet.
Liksom. Hon kan inte vara över 100 år liksom. Jag kan inte se att Meryl Streep är...
Maggie Smith är typ 100 år.
Nej, det kan det inte vara.
Hon är sjukt ålder i alla fall.
Okej. Okay. Skitsjävla samma. Ska vi börja stryka lite namn? Vi ska ju få ner det till en topp 5.
Yes.
Och om vi bortser då från de som vi inte känner till, vem känner du hänger lösast? Vem är ostarkast? Nu har vi inte definierat det här som vi sa att vi skulle göra, men skit det, vi får göra det as we go.
The Bride vill jag gärna bort.
Kill Bill?
Ja.
På vilka kriterier?
För det är ingen, alltså, ingen karaktärsutveckling.
Nej.
Eller väldigt liten sådan.
Är det inte, jag tycker att det är ganska befriande. Inte att det inte finns en karaktärsutveckling, för jag tycker det fortfarande är ett problem i film. Mm. Men det är liksom över hela, det jag tycker om med Kill Bill just är att det inte görs en enda grej om att hon är tjej. Förstår att det inte på något vis särregnar henne från andra karaktärer. För hon, det hon är, det är en jävla mördare. En mördarmaskin liksom. Och that's it. Hon bär inget genus, om du förstår vad jag menar.
Jag har svårt att se det alltså. Alltså när hennes namn är så himla könat liksom.
Jo, så är det ju.
Så det är ju liksom implied på något vis.
Ja, men vi kan stryka henne. För att hon kommer ju inte ta sig in på topp 5. Det är bra. Solklart. Men ändå, jag vill ge henne lite cred. För jag tycker ändå att det finns en behållning i de filmerna för mig ändå.
Ja, så alltså de är ju kul att se på.
Mm.
Men jag bryr mig ju inte.
Nej, så kan det vara.
Lite så.
Mm. Pride and Prejudice heter den så.
Har inte du sett Stolthet och fördom?
Nej.
Oh my god. Ja.
Jag kan inte göra samma oh my god för Million Dollar Baby. För jag förstår till 100% varför du inte har sett den. Men ja.
Inte ens BBC-versionen.
Nej. Det kan hända att jag har sett den också. Men vänta, Stolthet och fördom. Är det hon, Keira Knightley?
Ja.
Ja, där har du svaret varför jag inte har sett den.
Ja, men BBC-versionen är ju inte med i. Det är ju den mest kända liksom.
Okej.
Okay. Det blir hemläxa för dig över jul.
Åh gud, vi har så mycket hemläxa i vardera hör nu. Så att det var också en grej vi sa att vi skulle göra. Men så vitt jag vet så är den enda som har gjort en hemläxa någon gång jag när jag pluggade One Direction.
Ja, fast jag har ju sett Bert. Ja, det... Fast den såg jag ju för sig om eftersom jag har sett den redan.
Ja, och du har sett Bert och sen så tyckte du lite om den och då vill inte jag göra svensk film längre.
Nej, men...
Det är fel på dig, Elin.
Mm. Den har sina stunder, men du vet. Men okej, ja, men då får vi stryka Lissi då.
Hade hon vunnit annars? Hade hon tagit sig in på topp 5? För någonstans så måste ju... Alltså, om du gör ett tillräckligt gott argument för Lissi så måste jag lyssna på dig med att det är våran lista.
Jag älskar ju Lissi Bennett.
Det var ett bra argument.
Nej, men... Hennes situation är ju sån att hennes familj är ganska fattig så hon måste typ gifta sig rikt.
Mm.
Och ja, men ja, fan. Det händer en massa och det är så här jobbigt och hon får omvärdera allt hon tänkt och det, men det är bara så här, en bra karaktärsutveckling. Och det är, ja, men så här, båda protagonisterna får liksom labbar på näsan.
Okej. Okay.
Och lär sig av varandra. Och så.
Ja, ja, det gillar vi.
Ja.
Det gillar vi. Men, det behövs ju i film rent generellt. Eller i all typ av berättande. Om så tv-serie eller film. Eller tv-spel för den delen.
Ja, hon är så här... Hon är så rapp i käften liksom. Och så, ja. Du borde se det i alla fall. Men vi kan stryka henne. Och så kan vi stryka Maggie från Million Dollar Baby. Så.
Ja. Det kan vi. Yes. Jag gillar den filmen och det är Maggie man kommer ihåg från den filmen. Så att en rekommendation ändå från min sida. Det är, boxningsfilmer är ju en genre jag förordar ändå. Jag är superpepp på Creed som har haft biopremiär i USA vilken dag som helst.
Vem är med i den?
Ja, det är ju han Michael C. Jordan eller vad fan han heter. Alltså du vet... Han som var med i
The Human Torch.
Yes.
Ah, okej.
Okay. Och Sylvester Stallone är ju också med då, som Rocky, fast gammal och inte längre fighter utan ska då träna. Och han, det är Michael C. Jordan, säger vi att han heter. Han spelar ju Apollo Creeds son. Mm-hmm. Som aldrig fick se sin pappa för att Apollo Creed dör i en av Rocky-filmerna.
Aha.
Men regissören är ju densamma som i Fruitvale Station. Tror jag den heter, som jag inte har sett men som ska tydligen vara jättebra. Och den här ska tydligen också vara jättebra.
Okej. Okay.
Och faktiskt lyckas fånga det fina i Rocky igen. Framförallt en Rocky-film där Sylvester Stallone inte är med i kreationen så att säga, utan han spelar bara sin favoritkaraktär som han kommer bli ihågkommen för.
Okej.
Okay. Ja, så skitsamma.
Ja. Yeah.
För jävligt av SF att det ska dröja till nästa år innan man får se den på svenska biografer, kan jag få säga det. Och jag har haft en beef med SF hela jävla året nu. Det okay. Började med Ex Machina, det fortsatte med jävla Straight Outta Compton och nu jävlar är det Creed istället. De tar in skitfilmer, bokstavligen skit. Pixels går fan upp samma jävla dag, men nej, de bra filmerna de skiter man i. Yeah. Idioter, sparka allihop och stäng ner och bygg upp igen. Ellie Woods i Legally Blonde. Jag har sett den filmen en gång. Jag minns att jag tyckte att den var ganska rolig. Men jag har svårt att komma ihåg mycket om den här karaktären rent generellt.
Hon blir ju dumpad av sin pojkvän som är dum i huvudet.
Mm.
Och får för sig att hon ska plugga på Harvard för att få honom tillbaka. Men ganska snabbt när hon börjar på Harvard så inser hon vilket tool hennes ex var.
Mm.
Och hon gör det mer till ett mission att bara överbevisa alla som dumförklarar henne. Och bara klara biffen. Genom systraskap.
Det är nice.
Mm.
Men okej, okay, hur ska jag formulera med det här då? Är inte lättsamheten i filmen, alltså den här världens sätt att tackla problem, riktiga problem, är inte lättsamheten i hur man hanterar det ett problem för karaktären i sig? Att det är väldigt mycket en fantasivärld.
Nej, nej, nej. Alltså hennes problem är ju riktiga. Hon blir avfärdad för att hon klär sig annorlunda från de andra. Hon blir avfärdad för att hon är blond. Hon blir avfärdad för att hon pratar på ett visst sätt. Mm. Snarare än liksom, hon kan ju sin skit. Och hon blir sexuellt diskriminerad. Och, eller liksom sexuellt, vad heter det? Ja, men sexuellt trakasserad på jobbet. Mm.
Ja, men alltså det är ju, det, som sagt, jag har sett den en gång och det var nog i anslutning till att, kanske inte att den gick upp på bio, men att den fanns på hyrvideo / Pirate Bay.
Mm.
Så såg jag nog den.
Nej, men det, underskattad rulle. Mm.
Jag har en, nu är jag där igen, jag har en sambo som tycker om den väldigt, väldigt mycket.
Ja. Din tjej, she knows her shit.
Jag vet, säsong 2 säger jag borta ur ekvationen.
Ja, vi tar över istället. Okay, fast då skulle vi bara sitta och hålla med varandra i och för sig.
Ja, precis. Det skulle vara liksom en... Ja, nej. Det skulle vara ohållbart. Det blir ingen yin-yang. Det blir bara massa... Jag vet inte vad.
Yin-yin, lämmelhål och lämmelhål. Det går ju inte.
Precis. Star Wars som är på tapeten då.
Ja.
Prinsessan Leia.
Mm.
Du har lagt in henne där. Jag vill höra vad ditt resonemang bakom är.
Det jag gillar mest med prinsessan Leia, det är väl typ hennes pliktkänsla, tror jag. Är det konstigt att säga?
Nej, jag tänker. Därav pratar jag inte.
Okej. Nej, men hon har ju haft en privilegierad uppväxt. Hon offrar allt hon kan och lite till för att for the good of the realm.
Mm.
Och liksom ta stora risker och her sig in.
Ja, och alltså så länge det är en, vad ska man säga, en regissör som famlar i mörkret men träffar rätt, eller en regissör som faktiskt kan regissera, så funkar det. Men när vi kommer till episod 6, som egentligen är episod 3, så faller ju allt det där.
Och eller guldbikinin.
Ja, men det är inte bara guldbikinin, utan så liksom så fort... Hon reducerar sig ändå ner och blir en bi-bi-bi-karaktär.
Mm.
Även om jag gillar hur man vänder på det här I love you, I know-grejen i episod 6, så... Fucking George Lucas.
Ja, men tänk på henne som karaktär nu.
Ja, jag vet. Men guldbikinin är ju en del av det. Alltså,
ja.
Jag fattar ju varför man gjorde det. Jag tycker det är för jävligt att man gjorde det. Jag ska väl ljuga om jag säger att jag inte alltid, eller att jag alltid har känt så, för att det fanns väl en period i mitt liv där jag tyckte det var jävligt coolt också. Så, men det är synd på en sån karaktär med så mycket potential att reducera ner det till det. Så det är egentligen en annan fråga, ja, för karaktären
blir,
kvarstår ju.
Ja, det blir ju lite förolämpande att säga okej, hon är med i en guldbikini nu och hon är lite i bakgrunden där. Som att det inte gör allt hon var i de första två
filmerna. Nej, det har jag helt rätt. Du har helt rätt.
That's just shitty.
Ja, men det är, jag tycker fortfarande att det är lite förlorad potential. För att hon är så jävla powerful. Egentligen, det vet vi ju efter, med facit i hand. Men man får ju aldrig riktigt se det efter första filmen egentligen.
Men det blir jag också irriterad på när man pratar om så här starka kvinnliga karaktärer, så här, att de måste, alltså just det som är en del av mitt problem med starka kvinnliga karaktärer, att de aldrig får vara någonting annat än starka. Det är liksom okej, om hon är stark i en scen så kan hon inte, ja men så här, då måste hon vara i det läget hela tiden, för annars tillintetgörs allting. Hon, fastän hon har det track recordet. Och så, sen så sätts hon åt sidan en stund. Då är det plötsligt borta.
Nej, så känner jag verkligen inte jag. Det jag känner med just Princess Leia...
Nej, men du säger
Leia.
Ju det nu!
Nej, men lyssna. Det jag säger med Princess Leia är att man får höra saker om henne som man aldrig får kvitto på. Du får höra att hon är liksom också Darth Vaders son. Förlåt, dotter. Alltså, och dels det, att hon inte ens... Någon gång under filmen, och det är regissörsproblem och manusproblem, men att hon aldrig ens reflekterar över det faktum att i och med att hon är Lukes syskon, så betyder det också att Darth Vader är hennes pappa också. Och de har ju haft en liksom beef i, ja, men alltså öppningsserien i Star Wars. Men det är filmiskt problem. Men som karaktär också så får jag liksom höra i upprepade tillfällen att Princess Leia är si och så, men jag får aldrig se det. Det är det jag menar. Inte att hon ska liksom spänna musklerna och vara en typisk snubbig stark karaktär.
Okej.
Ser du mitt resonemang?
Jag ser det lite bättre nu.
Ja, vad bra. Jag blev lite rädd där ett tag. Ja, men vi har skitmånga namn och tiden tickar på, Elin. Vi behöver vrida upp det här tempot igen.
Ja.
Vi säger så här då. Kommer Princess Leia ta sig in på topp 5?
Jag hoppas det.
Okej. Okay. Då går eller vi väl vidare då.
Ja, det beror på.
Sydney i Scream.
Ja.
Mm. Vad gillar du med henne där? Det också återigen, skitlänge sedan jag såg första Scream-filmen. Men det är samma karaktär genom alla.
Mm. Ja. Sydney är ju liksom, hon kastar ju upp offerrollen. Mm. Hon går inte med på den överhuvudtaget. Fast den liksom, i första filmen så är det hennes pojkvän som fucks her over. Och liksom, i de andra, då är det liksom bara, hon tar ingen skit. Hon är bara så här, nej, I'm done. Men det finns fortfarande en sårbarhet där. Man får se liksom hur hon, ja men hon vidtar åtgärder för allting. Och hon har liksom sina mekanismer och allt sånt. Så det, men hon lackar ju ur också, det är ju det som är så härligt.
Och det måste jag ändå säga att sett till Scream-filmerna, där de gjorde bra, det var att man hittade en balans. Framförallt de två första och den sista. Jag tycker trean är svagast, helt klart.
Mm.
Men de hittade en balans av att vara tillräckligt mycket pastisch men ändå ha en viss typ av allvarston kvar. Att när någon dödas så är det fortfarande ett mord som sker på filmduken. Liksom.
Precis.
Så. Så att det går inte att diskvalificera henne för att det är en parodifilm heller direkt.
Nej.
Det är snarare att man ska belysa det, att man lyckas förmedla ett sånt typ av allvar trots att tonen skiftar däremellan.
Scream-filmerna är så sjukt underskattade. Alltså. Jag gillar dem som fan.
Ja, men okej, vem ska vi ta då?
Ta bort?
Ja.
Erin Brockovich är också lite med. Jag kan definitivt se argumenten för att hon borde vara kvar på listan, men jämfört med de andra...
Fast där har du ju verkligen en karaktär som inte är stark på ett typiskt manligt sätt.
Nej, absolut inte.
Där man ändå kan se att... Det som är uppseendeväckande med både Sarah Connor och Ripley är ju att de skulle kunna swappa kön, så att säga, och det skulle inte vara någon skillnad. Mm. Det är liksom deras karaktäristiska grejer, och det är skönt att se. Samtidigt så är det synd att liksom just det ska belönas. Mm. För att som du var inne på innan, tittar du på, ja, återigen Katniss då.
Mm.
Hennes styrka är snarare att hon är en mycket mer mänsklig person. För att det finns en person där.
Precis.
Men jag tycker också att det finns tillräckligt mycket. Nu vill jag gå in och försvara Ripley och Sarah direkt. Sådär, för att jag alltid gillar dem. Men aha, ja. Men ja, Erin kommer inte in på topp 5. Vi säger det. Så. Mm. Nu måste vi få ner den här listan.
Och jag kan känna samma med Ada i pianot. Det handlar ju mer liksom... Ja, men det är ju så här... Hon gör ju också en resa, men den är så här djupt personlig. Det är inte så stora liksom yttre händelser som får henne att göra det. Och, bla, bla, bla. Och så har du säkert kanske inte sett pianot.
Nej.
No.
Det är en av de där filmerna som så här, alla borde ha sett tydligen, men ingen tycker att man ska se den.
Nej, men den är verkligen jättebra. Du får se Harvey Keitels kuk i den.
det var inte ett av de bättre resonemangerna.
Okej, men en jätteung och jätteduktig Anna Paquin då?
Ja, det. Där snackar vi någonting.
Och att Holly Hunter, som är liksom en... så snabbpratande liksom, hon är ju känd för det, bara, she's a talker, gör en roll som stum,
ja, det är
som hon är helt fantastisk i. Så
heter hon Holly Hunter, heter hon inte Holly Hunt?
Nej, Holly Hunter, va?
Ja, skitsamma. Okej, Lisbeth Salander, vårt enda svenska tillskott på listan.
Jag tycker att hon är ganska tråkig, I'm sorry.
Mm.
Alltså det är ju såklart jättetragiskt att prata om hennes historia som tråkig. För det är ju fruktansvärt det som händer med henne. Men samtidigt så känns det ju som att man har sett det förut. Och det är liksom, ja. Varför ligger hon med honom? Det är ju helt orimligt.
Fast jag tycker ändå att sättet hon ligger med honom, och det är någonting jag störde mig på som fan i den amerikanska versionen.
Jag har inte sett den, tror jag.
Okej, okay, för att det är verkligen hon som har... om vi bara ska prata om den sexscenen. Det här var någonting som liksom... ja, verkligen kom in under skinnet på både mig och min sambo. Som är typ co-host i den här podden utan att veta om det. Men i den svenska scenen så är det verkligen hon som har kommandot i den scenen. Och det är, liksom, det är hon som liksom inte utnyttjar honom. Men ändå liksom tar kommandot. Det är hon som vill ha sex. Det är hon som tar sex, så att säga.
Mm.
Medans i den amerikanska Hollywood-versionen så pallade de inte riktigt med det, utan då skulle man per definition röra om i den grytan.
Mm.
För att sådär, det är en sån petitess som jag stört mig på.
Men att hon ens vill sitta på den. Det är inte, jag tycker inte att det är logiskt.
Nej, men är det alltid, om vi utgår från det verkliga livet.
Ja, men, eller, och, ja, rimligheten, men man får ju se vilka andra hon ligger med i den filmen.
Ja, du tänker så. Jo,
liksom,
men
en lönnfet journalist is not on that list.
Fast det finns lite för... alltså, det förekommer, Elin.
Nej.
Det är fullt rimligt.
Det är ett jävla drömgubbscenario.
jag kan tyvärr inte hålla med där.
Okay.
Även om jag kan se vad du menar med drömgubbscenario. Så det känns verkligen så som böckerna är skrivna. Vad jag tror, i och med att jag inte läst dem. Okay. Men även hur den svenska filmen är strukturerad, så känns det inte som ett drömgubbscenario. Det är snarare liksom någonting hon verkligen vill och verkligen tar för sig på den punkten. Men om vi pratar om karaktären som stort, så alltså hon är ju as läskig i sättet hon hämnas, och det är liksom befriande att se att någonting så äckligt ändå får en brutal behandling tillbaka.
Mm.
Om vi ser till våldtäktsscenen och hämndscenen sådär.
Men
på den här listan så står de så kort, hävdar jag fortfarande.
Jag håller med.
Vad skönt. För det finns lite också bra för att vara svenskt syndrom där.
Ja, lite så.
Det är jag jätteallergisk mot.
Sen har inte du sett Pan's Labyrinth, va?
Nope.
Oh my god, du måste verkligen göra det. Så vi kan väl ta bort Ophelia också.
Ja, tar vi bort den för att jag inte har sett filmen, eller tar vi bort den för att den står så kort mot de andra?
A little bit of both.
Ja, ah, okej. Okay. Det kan jag gå med på. Det började planas ut lite här. Nu har vi Clarice kvar, vi har Elizabeth från... ja, Elizabeth. Vi har Elle Woods från Legally Blonde, Ellen Ripley från Alien, Hermione från Harry Potter-filmerna, Katniss från Hunger Games-filmerna, Princess Leia från Star Wars-filmerna, Sarah Connor från Terminator 1 och 2 skulle jag vilja hävda. Sergeant Rita från Age of Tomorrow, Sydney från Scream och Thelma och Louise från filmen med samma namn.
Ja.
Thelma och Louise.
Mm.
Arketypen. Av det jag söker i alla fall.
För starka kvinnor i film?
Ja.
Ja, jag håller med där lite. De är ju... ja, men de är det man vill ha. För det finns ju en sårbarhet där... de fuckar upp. De är inte liksom perfekta hela tiden. Det är nice.
Det är nice. Det känns som att den kan vi inte stryka i första taget.
Nej.
Sydney då? Då går vi tillbaka till henne.
Det är för att du vill ha bort henne, va?
Jag vill ha bort henne lite, det ska sägas. Det ska sägas. Vad heter hon som spelar Sydney?
Neve Campbell.
Ja. Det finns en problematik där i med mig och henne.
Vadå?
Vi har inte riktigt alltid kommit överens, hon och jag.
Är det på grund av hennes haka?
Nej, det är inte på grund av hennes haka specifikt. Men det är på grund av hennes sätt att välja och inte välja filmer, känns det väl som. Jag tycker att det finns en potential där. Även om jag inte någonsin har känt mig bländad av hennes skådespelarinsatser. Så tycker jag att hon är decent när hon har ett bra manus att jobba med. Men liksom, att vara en bra skådis... oavsett, handlar det också om att välja rätt filmer för vilken skådespelare man vill vara.
Ja. Nej, men vi kan väl stryka henne då.
Alltså, argumentet bakom att stryka Sidney nu handlar ju inte om skådespelaren i fråga, utan det handlar ju snarare om att jag tänkte inte på henne överhuvudtaget när vi pratade om starka kvinnor.
Ja.
Sen kan jag se det till resonemang, men som sagt, det är hård konkurrens just nu.
Ja. Vad tycker du om Elisabeth då?
Jag har inte sett den filmen heller, vet du.
Men, stryker vi henne då?
Ja, Clarice
ja.
i Silence of the Lambs.
Mm. Hon är en stark kandidat, hallå.
Är hon det?
Ja.
Alltså jag frågasätter inte nu, utan jag tänker högt snarare.
Okej.
Vad är dina argument för att hon är en stark kvinna?
För att hon är fucking rädd hela filmen igenom. Men hon gör det hon ska ändå.
Ja, hon reduceras inte ner till att bara vara rädd, nej. Det har du helt rätt i.
Hon är rädd med all rätta. Det är bara rimligt att hon är rädd.
Fruktansvärt rimligt skulle jag säga.
Också så här, felbar utan att det gör någonting. Och liksom man känner ju med henne. Alltså det... Hon presenteras ju på ett sånt bra sätt. Alltså, man har ju hjärtat i halsgropen tillsammans med henne.
Mm.
På ett väldigt intensivt sätt ändå.
Absolut.
Mer intensivt än vanligtvis, tycker jag.
Ja, alltså det är en stor del varför filmen är så pass speciell och så pass bra.
Mm.
Och varför den står sig så fruktansvärt bra fortfarande.
Mm.
Så då har du helt rätt i. Så okay. jag kan se så här, men men då måste vi prata om en av dem då. Om vi tar Ripley, Alien Ripley. Varför hatar du henne? Varför vill du ha bort henne från listan?
Jag hatar henne inte. Herregud. Jag gillar Ripley jättemycket.
Ja, vad bra.
Jesus. Ah. Men det är ju liksom, det är svårt nu. Det är tajt här. Men Rita måste bort. I'm sorry.
Mm, jag kan hålla med där. Det är alltså Edge of Tomorrow, Rita.
Ja.
Som sagt, det var mer i och med att det här ändå hände så pass sällan. Och nu pratar vi om action-donnor.
Mm.
Det var bara befriande att se att hon she never went there. Utan hon var bara en karaktär. Och hon är ju också felbar och gör misstag.
Fast de hånglar ju ändå. Och det blev så här, bara, nej!
Jag kan hålla med om just den detaljen. Jag kan hålla med om just den detaljen. Samtidigt ska vi komma ihåg, ja, i och för sig. Tom Cruise karaktär har ju haft några försök på sig att charma henne.
Mm, men för henne är det nytt varje dag.
Jo, men han lär ju ändå känna henne. Så jag kan ändå se argumentet till att...
Ja, det är klart att han vill hångla med henne. Jag vill hångla med henne.
Ja, exakt.
Men varför vill hon hångla med honom?
Inte för att han har tränat sig tillräckligt bra. Inte bara på att rädda världen, utan även på att charma henne. Nej, men det är det som är poängen. Hon vet ju inte det, men därför uppfattar hon honom som en jävligt decent karaktär i den faktiska timelinen som existerar sen, när hon väljer att hångla med honom. Det är inte bara att han tränar sig att rädda världen. Han tränar sig också att charma Rita.
Alltså, vadå, du liksom drar Groundhog Day-kortet.
Yes. Men hon är stryken. Men vi måste också få Tom Cruise överstekat någon gång här. För att jag vet att vad du tycker. Och jag kan inte låta bli att tycka om honom som skådis. Det finns en...
Men skulle du vilja hångla med honom? Jag tror inte det. Nej. You don't want to stick your tongue in crazy.
Men det är ju för att jag vet vem Tom Cruise personen är. Men han gestaltar ju ändå en karaktär som jag, ja, kanske. Sådär. Kanske.
Ja, alltså hans roll i den filmen är ju mer sympatisk än
ja, för det mycket du, annat det du känner, spelar. Det du känner där, det är att det är Tom Cruise som hånglar med Rita.
Ja, get your hands off her, you damn dirty.
Ja, men det är det jag menar. Rita är en karaktär, Tom Cruise är en riktig person. Så att Tom Cruise storhet som riktig person transcends den karaktären han försöker återberätta. Eller?
Ja, precis. Det är för mycket Tom Cruise i den rollen.
Eller är det för mycket Tom Cruise in your face? Rent allmänt?
Nej. Alltså, jag har ändå sett filmer där jag kan koppla loss Tom Cruise från karaktärerna han spelar. Den War of the Worlds.
Ja.
Den kan jag koppla ifrån.
Den filmen var aldrig bra.
Ja, men den har... Jag vet inte, kanske är det för att Tom Cruise spelar en douchebag i den liksom. Han är inte så sympatisk.
Vanilla Sky är en bra douchebag i.
Den har jag nog inte sett, tror jag.
Den kan jag verkligen rekommendera om du gillar douche Tom.
Men jag har ju sett så Magnolia. Och den hatar jag ju.
Men det är ju konstigt. Där har du både Tom Cruise då, som jag har en...
Ja, han liksom... är ju douche to the max i den.
Ja, ja, visst. The man's activist liksom.
Mm.
Men där har du också Philip.
Ja.
Philip. Jag gillar Philip.
Jag har bara sett halva, I'm sorry. Jag vet inte vad som händer med Philip.
Nej, jag skitsamma vad som händer i den filmen. Men när Philip Seymour Hoffman är på skärmen så känns allting bra igen. Det lät som att han var vid liv fortfarande när jag sa sådär. Så nu blev jag
ledsen i hjärtat. Men vi får ju se honom snart.
Just det, det har du helt rätt i. Det har du helt rätt i. Det där är fan freaky.
I know.
För nu är det liksom år sedan. Det var en sak med Heath. I och med att det var ändå liksom i anslutning till. Men nu är det väldigt länge sedan Philip gick bort. Det är alltså Philip Seymour Hoffman vi pratar om. Det är min favoritskådis som jag har dokumenterat flera gånger. Var min favoritskådis långt innan han dog. Jag vaknar upp kallsvettig för att jag tänker på att folk tänker sådär om mig. Att det är bara min favorit för att han gick ur tiden. Men så var det verkligen inte. Skit jävla samma. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kvar. 3 ska bort innan vi är på topp 5. Nu måste Ellie dra.
Elle Woods.
Ja.
Du offrar henne för Ellen.
Ja. Jo, men så är det. Kalla mig liksom.
Det är olika sorters styrka. Ja, men okej då. Jesus. Bra. Fan, jag ville ju mixa till det, men...
You won't let me. Vi har fortfarande möjlighet att mixa till det. Men de behöver någon...
Ja, men med vem? De här är ju förutsägbara som helst. Alla de här kandidaterna.
Katniss tycker inte jag ändå är förutsägbar.
Jo.
Ja, men det är ju för att du och jag har bondat över Hunger Games en gång i tiden.
Ja.
Men om vi pratar... Nej, vi har redan pratat om Katniss. Vi ska inte sjunka in mer på det. Men jag tänkte på bussen hem idag. Mm-hmm. Alldeles innan vi skulle spela in det här. Varför jag tycker om Hunger Games. För att det har ju varit lite av en... Alltså det finns ju, du vet, sån här låtsasfilmrecensenter som sitter på YouTube och tycker saker och känner att deras bajs luktar jävligt gott.
Men allihopa, I'm sure.
Ja, helt klart. Och så jag vet specifikt en videoserie där jag var tvungen att stänga av för jag ville liksom skrika så att han hörde där borta i USA. Det skiten han satt och sa. Om då den boom av, vad ska man säga, tonårsnoveller riktad mot flickor. Eller Jaha. Kvinnor eller tjejer. Jag menar alltså Hunger Games, Twilight, vad heter den? Kate Winslet spelar Divergent eller vad den heter. Maze Runner har vi väl också. De har ju ändå kommit i en ungefär liknande tidsepok. Och jag förstår att den här skitnödiga jävla skäggtönten borta i USA sitter och känner, varför är inte jag i fokus längre? Det var ju den världen jag växte upp i liksom. Men The Hunger Games gör som Maze Runner och Divergent inte lyckas med lika bra. Det är att det inte bara är en stark kvinna och en liksom cool sci-fi värld, utan det finns liksom en symbolik. Och det finns så mycket
och
mer.
Det finns en analys först och främst.
Ja.
Som är jättebra. Och man känner ju mer de här karaktärerna. Typ, ja, men så här, när Finnick introduceras. Så tänker man, vad fan är det här för? Men sen, alltså, man ändrar ju jättesnabbt uppfattning och liksom, Finnick växer ju på en. Och liksom, samma, Joanna är ju helt fantastisk också.
Verkligen.
Liksom alla dem. Ja, men Effie.
Vem är Effie nu då? Hjälp mig.
Det är ju Elizabeth Banks. Det är ju hon som bara... May the odds be ever in your face. Hon som läser
kropparna. Ja, just det. Ja, gud,
hennes
ja.
Resa är ju helt jävla amazing också.
Gud ja. Till och med Lenny Kravitz lyckas man ge en roll som funkar.
Åh, gud. Prata inte med mig om Sinna. Det är så, alltså, Sinna är typ snäppet under Rue för mig. Så fort någon nämner Rue bara...
Men vad heter... Jag tappar alltid bort vad han heter, men jag gillar honom som skådis. Men talkshow-hosten.
Ja, men det är ju, det är, vi hade ju med honom Stanley Tucci.
Ja, just det. Det är Stanley Tucci, precis. Mm. Även där liksom, en karaktär som ändå är på fel sida, så att säga. Men som man ändå inte kan låta bli att ta till sig.
Precis. Ja.
Nu hamnar vi off track ändå.
Ja, men det är för att vi ska se den här jävla filmen snart. Jag ska se den imorgon.
Jag ska se den innan nästa vecka i alla fall.
Yeah.
In London, baby.
In London.
Ja. Göteborgs el egentligen vi inte tog över. Vi ska stryka två till innan vi har en topp fem.
Ja.
Om vi stryker både Thelma och Louise har vi strykt två. Men då räknas det bara som en och vi kommer inte stryka dem, va?
Nej.
Jag känner inte det heller. Fan, det var skitlänge sedan jag såg den också. Men jag, det är en sån här film som man har sett två gånger och fått helt olika upplevelser kring.
Mm.
Jag kommer ihåg när jag såg Fight Club första gången. Jag tyckte att den var värdelös.
What?
Ja, jag vet. Men jag kan ärligt säga att jag var varit dum i huvudet en gång i tiden.
Men det har vi alla varit.
American Psycho är också en sån här film som jag fattar inte alls grejen första gången jag såg den.
Alltså jag är nog fortfarande på det tåget.
Ja. Jag tycker om filmen jättemycket nu, framförallt i sin stilism och så, och karaktärs. Ja, skit jävla samma. Jag sticker iväg åt alla möjliga håll här. Men det jag vill komma till är att vissa filmer behöver man se mer än en gång. Man behöver vara i en viss, vad som är,
ja, men man utvecklas ju som människa och lägger märke till andra saker.
Exakt, och Thelma Louise är verkligen en sån film för mig.
Ja.
För första gången jag såg den så tyckte jag den var görtråkig. Så, men den har helt klart både sitt berättigande som film och framförallt två fantastiska karaktärer.
Yes.
Så låter den ligga.
Mm-hmm.
Sarah Connor, Princess Leia, Katniss, Hermione, Ellen och Clarice. Leia kommer ju ryka.
Ja, jag känner samma sak.
Faktiskt. Och hon är ju med i filmen vi också ska se ganska snart.
Yeah. Oh, fanboy.
Ja, du skojar inte. Men alltså du fattar inte, Elin. Star Wars, alltså, att vi får vara med nu. Att vi får vara i den här åldern just nu när en ny våg av Star Wars ska komma. Det är liksom.
Men vi har redan upplevt en sån våg ju.
Det har,
och det
vi
gick
väl
ju
inte
åt helvete.
Har vi väl inte? Snackar du för skit?
De första tre.
Ja, nej. Det är inte alls på samma sätt. Det är inte alls i samma volym som det är nu. För de första tre är ju fortfarande
men
med.
Men då var vi yngre, så vi minns inte hypen lika bra.
Ja, vi var inte födda någon av oss då.
Nej, jag menar the prequels.
Ja, men för helvete. Det går inte, nej, det går inte alls att jämföra.
Jag vet att det här känns jobbigt att tänka på, but this could happen again.
Ja, jag vet. Och jag är ju född optimist. Så att om jag liksom inte vill göra någon mer podd eller prata offentligt överhuvudtaget efter episod 7, den risken finns ju också. Men jag känner ju bara det jag sett i trailers är det ju bättre. Alltså det materialet, bara det är bättre än någon av de tidigare filmerna.
Yeah.
Nej, förlåt, någon av prequels-filmerna.
Jag är tveks. Alltså,
det är jättebra, Elin, att du inte vet vart den filmen vill ta dig. Det kommer vara en jävla joy när du sitter i biostolen.
Nej, men det är bara så här. I läget jag är nu så kommer jag antingen att få rätt eller att bli jättepositivt överraskad.
Ja, det är så jävla töntigt. Så jävla töntigt. Jag hatar det där. Alltså, jag hatar inte dig, men jag hatar det där att jag vågar inte vara pepp.
Nej, men jag är inte rädd för att vara pepp.
Nej, det är alltså, kanske inte. Det är långt ifrån det värsta.
Absolut inte.
Det är långt ifrån det värsta exemplet, men det finns en
förtegelse. Jag är liksom, I'm a pep squad. I min egen rätt när jag blir pepp på någonting. Jag är inte rädd för det. Jag är inte rädd för att slösa energi och sen bli besviken. Ah. Jag tycker att det finns ett värde i att vara pepp på saker. Men jag känner inte här.
Nej, jag är på en helt annan planet i det avseendet.
Jävligt.
Men det har varit sen Disney köpte LucasArts.
Mm.
Jag och Samson gjorde ett avsnitt av skitsnack då. Redan där sitter jag liksom och säger att det här kommer bli helt amazeballs. Och det här var ändå typ två år sedan nu. Om inte mer. Så mängden, alltså jag känner verkligen att våra generation som du och jag representerar, så att säga, vi upplever någonting som få, om ens någon generation, kommer kunna uppleva igen nu. Det kan bli så, om inte annat.
Mm.
Ja, men
alltså jag fattar dig, men
Disneys förmåga att sätta rätt folk på rätt plats kombinerat med den totala abnormala budget som man har att svänga sig med, kombinerat med arvet som finns över de gamla filmerna, kombinerat med att man också lyckas få in karaktärer från de gamla filmerna, man lyckas liksom sudda ut en väldigt mörk ja, nej, jag kan inte gå in på det här mer, men fan.
Okej, listan.
Ja, just det. Det är en till som ska bort nu, va?
Ja.
Clarice, Ellen, Hermione, Katniss, Sarah och Thelma Elise. Vart står vi med Hermione?
Jag vill inte offra henne alls.
Inte jag heller. Jag tycker hon är klockren.
Härligt. Så vem offrar vi istället?
Jag börjar ju luta åt Sarah nu, alltså. Yes, jag vet att du kommer haka på den här direkt.
Do it.
Och det gör mig ledsen. Så det gör att jag vill ångra mitt beslut. Men alltså, Sarah Connor är ju en av många faktorer som gör Terminator 1 och framförallt 2 väldigt, väldigt bra.
Mm.
Och det är ett typexempel på hur man gör en actionkvinna, eller actiondonna, som är mitt nya begrepp. Hur man gör det väldigt, väldigt bra också.
Mm.
Och det är inte att ta någonting ifrån henne, men i den här samlingen så står hon ju sig kort. Lite grann.
Mm-hmm.
Så även om det är skönt att se någon flippa sin skit i den utsträckning som Sarah faktiskt gör i framförallt Terminator 2. Men där har vi 5.
Ja.
I bokstavsordning, utan någon annan ordning så att säga, så är det då Clarice från När Lammet Tystnar. Det är Ellen Ripley från Alien 1, 2, 3, 4 och fast vi kommer bara ihåg 1 och 2, tror jag. Hermione från Harry Potter-serien, Katniss Everdeen från Hunger Games-serien och Thelma och Louise från filmen med samma namn.
Yes.
Då ska vi sätta siffror på det här bara, Elin, så är vi klara för den här veckan sen.
Gud förbannat. Måste vi göra det också?
Mm.
Det var ju en struggle att bara ta oss hit.
Fast ibland kan det här nästan, det är liksom, för mig i alla fall kan det kännas som att det är viktigare för en karaktär eller en position så att säga, att få komma in på topp 5.
Ja.
Och sen liksom så här, men den hör hemma på topp 5 men inte så mycket mer. Så vilken av de här känner du så med?
Clarice.
Jag lutade jag åt samma håll. Mm. Så försöker jag liksom tänka kritiskt, ska jag liksom, men jag känner ju faktiskt samma sak. Jag trodde ju inte på förhand att hon skulle vara en av de som kom in på topp 5, så bara där har vi ju någonting.
Uh-huh.
Så då sätter vi en femma framför Clarice.
Yes.
Sen då? Alltså Katniss är det senaste tillskottet här, right?
Mm. Mm.
Och så. Och hon är ju en stor faktor till varför jag gillar Hunger Games-serien.
Mm.
Och precis det resonemang som du förde tidigare, att hon är ju den mänskligaste av action-donnorna. Det är inte så mycket action i Hunger Games trots allt. Men i de sekvenserna så har hon ju fortfarande, det är liksom hennes instinkt som tar över där.
Mm.
Och det är fullt jävla rimligt fortfarande.
Ja, men det är ju hennes medmänsklighet som sätter igång allt.
Yes. Yes. Men jag funderade på om man skulle sätta en 4 på henne ändå.
Över min döda kropp.
Okej. Okay.
Hellre Thelma och Louise på 4.
Okej. Över din döda kropp. Det var ganska grovt sagt, kan jag tycka. Det var inte så
Katniss.
Rimligt. Jo, men alltså, det är väl det jag vill säga. Jag känner också dig fan Katniss. Men lite samma argument som jag hade med Sarah där, att det finns ju fler faktorer som gör Hunger Games-filmerna bra än bara karaktären Katniss, även om hon har en central roll såklart.
Ja, absolut. Men menar du liksom att för att man ska få toppa den här listan så måste man vara...
Nej, man behöver inte alls vara bärande.
Filmen.
Nej, du har helt rätt. Du har helt rätt. Så. Men vad fan? Ellen kan vi inte sätta på en fjärde plats heller.
Så, I'd be fine with that. Det hade varit lugnt för mig.
Nu börjar ju kohandeln här. Men jag skulle vara fine med att sätta Ellen på en tredje plats.
Okej.
och i så fall squeeza in två på en fjärde.
Menar du Thelma och Louise då?
Ja.
Det är också fine.
Skönt. Det är det här jag säger, att det går ganska fort när vi kommer till det här skedet. Men då står det mellan Hermione och Katniss om första platsen.
Oh, det är Sophie's choice.
Jag tycker det är solklart. Och jag tycker att Hermione är tveklöst bättre än Katniss.
Men det är så lätt att känna en tveklöshet med henne också för att hon är så smart.
Ja, keep going.
För hon handlar liksom alltid rätt och jag tycker att det ligger henne i fatet att hon är så himla... Alltså för den här listan. För det ger ju henne lite så här übermensch powers.
Lite. Jag, nu försöker jag fundera, handlar hon verkligen rätt? Hon gör väl också misstag?
Men vilka misstag?
Misstag, men alltså förstå, hon har inte alltid rätt. Jag tänker framförallt i slutet, när ofta gör man ju en grej av att hon inte tänker mest strategiskt och rätt hela tiden. Utan istället han, Gingerboy, vad heter han?
Ron.
Ja, precis. Det är liksom uppseendeväckande att han tänker ett steg längre än vad hon gör.
Ja.
Så, och det är en nyans av det, men jag kan ändå se vad du menar. Jag ska vara ärlig här och säga att jag tycker det är jobbigt att vi har Katniss som orsak till att vi gör den här listan. Att det är Katniss som hamnar på nummer ett.
Men...
jag vet inte om det är något bra argument egentligen. Att liksom tänka så. Men jag kan ändå se Katniss på nummer ett.
Ja, det är, alltså det, jag älskar dem ju innerligt båda två.
Det finns ju en viss del av kärleken till Katniss också som bottnar i Jennifer Lawrence.
Nej.
Jo.
Inte, alltså jag älskar ju Jennifer Lawrence.
Ja.
Men jag ser inte Jennifer Lawrence i Katniss.
Nej, det är ju inte jag heller. Men jag tyckte ju om Jennifer Lawrence innan jag såg första Hunger Games. Winter's Bone, har du sett den?
Jag har sett halva, jag tyckte den var tråkig.
Ja, gud, jag såg den på bio. Det är fan en av de liksom stället.
Det var verkligen... så här, jag försökte se den när jag var sjuk.
Oh,
och det var verkligen så här. Nej, men det var verkligen så tråkigt att jag stängde av. Så här, jag orkar knappt röra mig, men jag vill ändå stänga av den här filmen.
Filmens tråkighet. Ja, jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar. Men jag tycker inte den är tråkig. Jag är så jävla glad att jag gick på bio på en film som verkligen inte känns som en biofilm. Men det var en häftig upplevelse när vi såg den. Så. Och det var nog min första riktigt så här direkta kontakt med hon, henne som skådis. Och hon var fan inte gammal än alltså.
Nej.
Så ja. Creepy på ett konstigt sätt den filmen. Men vad fan, okej, Hermione eller Katniss? Katniss eller
ska
Hermione?
Ska vi klunsa om det?
Nej, men alltså jag känner att det här är faktiskt ett sånt, det är motsatsen till Sophie's Choice, för att vi kan inte förlora. Det är två...
Det är faktiskt sant.
Ja. Det jag kan känna är väl att... Det jag kan känna, det är inte som att jag inte gjort någonting annat i den här jävla podden. men Katniss blir ju en symbol... Nu har ju varken du eller jag sett den sista filmen. Och du har läst boken, vilket inte jag har.
Yes.
Så. Men Katniss är mer en symbol, vilket i sig står i hennes, alltså det står ju till hennes fördel, medan Hermione faktiskt gör saker som väldigt få ser. För att det är inte så, men det vet vi också när vi känner Katniss, att
hon vill ju inte vara den här symbolen.
Nej, hon väljer att vara den för att
for the good of the liksom. Ja.
Fan.
Och de gör ju så stor, liksom Hermione får ju sina föräldrar att glömma bort henne.
Nej,
jag minns inte så jag uttalar det.
Hermione.
Hermione.
Ja, visst, det är en jättestark scen. Det är verkligen en jättestark scen.
Det är ju superledsamt, men samtidigt så har det ju liksom hela...
Alltså, symboliken funkar ju för oss som tittar på filmen också för Katniss. När hon står där. If we burn, you burn with us. Alltså, den typen av gåshud. Det var länge sedan jag fick sånt. Det är liksom, det är Star Wars-nivå på det hela. Vi kan ta det till den igen. Så. Hermione har... Nu är jag där.
Hermione.
Ja. Alltså, okej. Okay. Mm. Fan. Hon har ju fler filmer på sig. Kan det vara ett värdigt argument? Men hon är ju kass i de första filmerna.
Ja. Men hon var ju typ 10 idag.
I know.
Men hur smart var du när du var 10?
Nej, jag var skitdum ända fram till typ nyss.
Så man kan inte riktigt hålla det emot.
Nej, men det är inte hon som har... Vi pratar ju ändå om en fiktionell karaktär nu.
Mm.
Och hon har ändå skrivits på ett visst sätt. Men Katniss är inte heller som starkast i första filmen, men den är viktig för hennes framtid, så att säga.
Absolut. Ja, men okej, vi kan väl ge det till Katniss.
Ja, vi måste väl nästan det.
Ja, vi måste.
Fast, fan vad det känns fel.
Nej, men det känns inte fel, men det känns inte rätt heller. Så det måste vara den perfekta kompromissen.
Titta, nu så här, under med det så satt jag en etta på Hermione.
Mm.
Okej, okay. Eller ska vi sätta den på delad andra plats så kan Ellen bara segla upp på första platsen då?
Nej, okay. we can't do that.
Okej. Okay. Sarah Connor kanske? Nej.
Nej. There's no turning back now.
Okej, våran topp 5 över starka kvinnor i film som vi fortfarande inte har definierat vad det egentligen innebär, men det ser ut som följande. Clarice Starling från När lammen tystnat. Fjärde plats Thelma Louise från filmen Thelma och Louise. Tredje plats Ellen Ripley från filmerna Alien 1, 2 och kanske, om ni har tur, efterföljare. Andra plats Hermione Granger från Harry Potter-filmerna. Och på första plats bioaktuella Katniss Everdeen från The Hunger Games-serien. Fan, vad det känns fel.
Nej,
det känns jätterätt, men det känns också fel.
It's not right, but it's okay. Nej, men det... Ja.
Samtidigt är det en befrielse att det inte är Ellen eller Sarah Connor, för min egen del. För om vi ändå ska gå dit så är det en väldigt typisk snubbig sak att tycka.
Ja, det är det ju. Men jag förstår ju absolut appealen med Ripley. Liksom, hon var den enda långa kvinnan i film när jag var liten. Det är så här, bara där har hon en massa gratis poäng. Ja. Så här, det är klart att man gillar henne.
Och vi har säkert missat jättemånga jättegoda argument bakom. Och är det så, kära lyssnare, du som sitter... Just du. Ja, du som sitter där. Om du känner att fan vad korkade de här i den här podden. Hör av dig. Lämna en kommentar på vår sajt top5podcast.se där ni också kan hitta länkar för att prenumerera på den här podden, vilket man borde göra. Mm. iTunes, RSS, Android, mail. Jag tror alltid att det är de fyra, men jag är nästan säker på det vid det här laget.
Ja, och om ni prenumererar via iTunes så kan ni ju lämna en recension och så får ni en grej i posten om ni mejlar er adress. Oavsett hur snälla eller elaka ni är i er recension så
precis,
får ni en grej.
Precis, men tänk på att ni lämnar ut adressen om ni är elaka. Vi bara lägger ut den så att om ni nu ska vara elaka så har vi en hållhake på att vi vet vart ni bor.
Vi skicka pubis med posten istället.
Skicka pubis. Ja, vi fick ju en recension på våran grej på mejlen. Eller var det bara jag som fick det?
Nej, jag fick det också för någon timme sedan.
Härligt. Mm. Det blev så meta allting.
Ja, det var nice.
Person skriver recension, får en grej på posten, skriver recension på grejen han fick på posten.
Oh yes.
I like it.
Det är liksom dedication.
Det hen gjorde då för att mejla oss med adressen. Det var att han mejlade oss på banankontakt@top5podcast.se.
Ja.
Man kan också mejla till Elin. Man kan också mejla till anders@top5podcast.se. Men det är roligast om vi båda får mejl.
Precis.
Tycker jag. Och så finns vi då på sociala medier i form av Facebook. Top5podcast.se heter vi där. Det borde gå att söka ganska lätt. Annars är det facebook.com/top5podcast. Och Elin och jag finns som individer. Alltså inte karaktärer. På det här Twitter. Du vet.
Ja.
Elin som Orchid Pussy. Jag som Brun Loof. BRUNLOF. Följ mig gärna. För jag vill, det skulle vara fint om jag kom upp i 4-siffrigt innan årslutet. Men det känns farfetched just nu. Jag har typ 909 följare eller någonting sånt där.
Jag mår så dåligt över att jag har typ 1500 och jag typ twittrar aldrig.
Ja, men du retweetar väl den här jösses? Eller är det Tumblr jag tänker på nu?
Det är Tumblr som är länkad till min Twitter, så det blir en massa där. Men nu har jag inte varit på Tumblr på ganska länge heller. Jag har varit dålig på sociala medier på sistone.
Är det för att du jobbar för mycket eller?
Nej, det är bara det att jag typ läser istället.
Hur går det med dina Game of Thrones-böcker?
De är klara!
Ja, vad skönt.
Ja, så nu läser jag Tant Snusk igen.
Backward started.
Oh yeah.
Ja, men det är bra, Elin. Vi tog oss igenom den här veckan också. Fast det var en svår lista. Visst fan,
det var det. Det var det.
Ja.
Och nästa vecka så tar vi starka manliga karaktärer.
Ja, precis. Okej, om vi nu har vi ändå gått över tiden med ganska god marginal. Så om du skulle nämna någon stark manlig karaktär, hur skulle du resonera? Jag behöver inte höra ett namn, men hur skulle vi resonera om vi skulle göra en sån lista? För på samma, alltså det går ju att applicera reglerna vi använt oss av.
Ja,
här.
Men det måste ju finnas en sårbarhet och en utveckling hos dem också.
Mm. Typ Schindlers list, är det där vi hamnar?
Nej, jag tänker mig så här.
Jag använder alltid Schindlers list som ett dåligt exempel när filmen i sig är jättebra. Jag vet inte, men ja.
Nej, men kanske så här. Tom i 500 Days of Summer kanske.
Ja, den filmen gillar jag jättemycket.
Ja, eller Rob Gordon. Fast han är ju inte så stark.
Nej, men det är väl, ja. Han är ju relaterbar.
Ja.
I hans felbarhet.
Ja.
Det är väl därför jag gillar honom så pass mycket. Men, ja.
Fan, det är svårt.
Det är svårt, men det är inte det vi ska lista nästa vecka.
Nej.
Eller någon gång under resten av säsong 1, skulle jag vilja påstå.
Precis.
Men vi får väl återkomma med rapport nästa vecka hur vid Hunger Games-finalen var enligt våra önskemål.
Mm.
Och så fram till dess delen så får du ha det jävligt, jävligt gött.
Detsamma det.
Och på återseende. Den här jävla på återseende grejen.
du vill droppa den.
Ja, alltså jag är så trött.
Ska jag trycka på, stopp?
Jag är så trött på den. Jag fattar inte. Varför blev det ens en grej? Tyckte jag någon gång i tiden att det här var liksom, det här är bra. Tänkte jag, satt jag här och bara, fan vad bra det här låter.